Hej och välkomna till avsnitt 1144 av amerikanska nyhetsanalyser med mig, Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Idag är USAs nationaldag den 4 juli 2020. Igår höll Donald Trump ett tal vid Mount Rushmore, berget i South Dakota med fyra inmejslade presidenter på bergsidorna. Trump talade om USAs historia och om dem som vill riva ner det monument som påminner om denna historia.
There could be no better place to celebrate America's independence than beneath this magnificent, incredible, majestic mountain. Monument to the greatest Americans who have ever lived. Today we pay tribute to the exceptional lives and extraordinary legacies of George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, and Teddy Roosevelt. I am here as your president to proclaim before the country and before the world, this monument will never be desecrated. These heroes will never be defaced. Their legacy will never, ever be destroyed. Their achievements will never be forgotten. And Mount Rushmore will stand forever as an eternal tribute to our forefathers and to our freedom. We gather tonight to herald the most important day in the history of nations, July 4th, 1776. At those words, every American heart should swell with pride. Every American family should cheer with delight, and every American patriot should be filled with joy, because each of you lives in the most magnificent country in the history of the world, and it will soon be greater than ever before. Our founders launched not only a revolution in government, but a revolution in the pursuit of justice, equality, liberty, and prosperity. No nation has done more to advance the human condition than the United States of America. And no people have done more to promote human progress than the citizens of our great nation. It was all made possible by the courage of 56 patriots who gathered in Philadelphia 244 years ago and signed the Declaration of Independence. They enshrined a divine truth that changed the world forever when they said, "All men are created equal." These immortal words set in motion the unstoppable march of freedom. Our founders boldly declared that we are all endowed with the same divine rights given us by our Creator in heaven, and that which God has given us, we will allow no one ever to take away, ever. 1776 represented the culmination of thousands of years of Western civilization and the triumph of not only spirit, but of wisdom, philosophy, and reason. And yet, as we meet here tonight, there is a growing danger that threatens every blessing our ancestors fought so hard for, struggled, they bled to secure. Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history, defame our heroes, erase our values, and indoctrinate our children. Angry mobs are trying to tear down statues of our founders, deface our most sacred memorials, and unleash a wave of violent crime in our cities. Many of these people have no idea why they are doing this, but some know exactly what they are doing. They think the American people are weak and soft and submissive. But no, the American people are strong and proud, and they will not allow our country and all of its values, history, and culture to be taken from them.
Här följer ett samtal om talet tillsammans med Nyheter Idags redaktionschef Pelle Zackrisson. Varmt välkomna. Pelle Zackrisson, välkommen.
Tackar, tackar.
Donald Trump, USAs president, han höll ju tal igår i South Dakota vid Mount Rushmore. Och Mount Rushmore är ju det här berget då, där man har mejslat ut 4 amerikanska presidenter. Och det här var ju dagen då innan 4 juli. Idag är det 4 juli, alltså USAs nationaldag. Och det var inför då 4 juli som han höll det här talet. Och ja, det här var i mitt tycke ett av Trumps allra bästa tal, skulle jag säga. Och vi har sett talet båda två. Och ja, vad är dina tankar?
Ja, jag tycker att han visar en sida av sig själv som han inte visar så ofta. Att han är ofta ganska raljant och han är rapp i käften när han debatterar här och när han håller tal. Men här då gör han utvikningar. Han berättar ganska utförligt om de olika presidenterna som är på det här monumentet. Så jag tycker att Donald Trump... Han är då lite grann, han blir lite grann den vuxna i rummet då, i det här talet. Samtidigt så är han ju fortfarande Donald Trump. Han kommer ju aldrig sluta vara Donald Trump. Så att, sammanfattningsvis ett väldigt bra tal av Donald Trump.
Mm. Och han pratar ju liksom om den amerikanska revolutionen 4 juli 1776 då. Och det unika med den amerikanska republiken och nationsbygget. Och han påminner om det och han påminner om presidenten. Och han förklarade att USA har en stolt historia och alla amerikaner kan vara stolta över den amerikanska historien. Men nu har vi en rörelse som är ute och vandaliserar monument och de vill förstöra det här landet. De värnar inte historien, de tror inte på historien utan de vill riva ner den, bryta ner liksom våra monument och vår historia och det kommer jag aldrig att tillåta. Det var väl lite grann andemeningen i talet.
Han inledde ju med att säga det när han, det var väl bland de första meningarna han sa, han inledde talet med att säga att det här Mount Rushmore, det här monumentet kommer aldrig att bli förstört. Mm. Det kommer aldrig bli vandaliserat. Det var liksom ett löfte han gav, ett heligt löfte som han gav då. Och då satte han tonen i talet. Och sen gav han ju sig på den radikala vänstern som han kallade då för, myntade ett begrepp, far left fascist, alltså vänsterradikala fascister. Mm. Som jag tror att det är någonting som han kommer att använda ända fram till valdagen.
Mm. Och det här var ett suveränt begrepp tycker jag. Och det låter ju, han pratar ju oftast om radical democrats och det låter lite grann som radical islam och sådär. Men liksom det här var ju ett steg längre, liksom far left fascism. Och han pratade då om att de här, han motiverade också varför han sa så. Han sa att de, om du inte pratar deras språk, om du inte deltar i deras ritualer, kan tänka mig knäböjningen då, eller liksom recitera deras mantran och följer deras bud. Alltså han pratade om det som att det vore en sekt. Då blir du banished, du blir svartlistad, du blir förföljd och du blir straffad. Och vi kommer inte tillåta det här längre, sa han. Så att han var väldigt tydlig med vad han kritiserade och ja, att han inte skulle kompromissa för det.
Ja, det var på något sätt Donald Trump gjorde sitt case för det kommande kulturkriget om jag ska vara lite slarvig, så kan man säga att det han gör är att han lägger fram sitt case för det kulturkrig som är igång eller som väntar och som då är en del av det val som kommer i höst.
Mm.
Och Donald Trump pratar om cancel culture som är ett begrepp som unga väljare känner till, som man pratar om cancel culture, alltså att olika kända högerdebattörer blir deplattformade, de blir av med jobben och så vidare. Och det här är någonting som han då tar i sin mun. Och så definierar han det och han säger att det här är inte någonting som är amerikanskt. Det här är allting som inte USA är. Och så säger han att det här är vad vi är. Och så då definierar han ju då sig själv och republikanerna som det som är det amerikanska. Och så det blir ju inte bara ett tal för hela USA, utan det är också ett mycket tydligt, som du säger då, dels ett angrepp på Black Lives Matter-rörelsen och identitetsvänstern, men det är också ett angrepp på demokraterna som han är inte så tydlig med. Han säger ju inte då eller någonting, men han pekar ju ut demokraterna att de har låtit det här pågå.
Jo, han nämnde ju att det är ju de här demokratiska städerna och delstaterna där den förödelsen pågår, liksom, sa han. Och ja, men det är bra, jag menar, att han nämner såna saker som cancel culture, därför att det är precis det vi kan se. Den här rörelsen, Black Lives Matter och Antifa, alla de här, de är inte för yttrandefrihet, de är inte för liksom sådana saker alls, och den kulturen finns på universitet och så, och Donald Trump konfronterar den rakt på, pang på. Och jag tycker det var suveränt, alltså. Och det här visar verkligen skillnaden. Du pratar om ett kulturkrig, och absolut, det är redan här, skulle jag säga. Det pågår nu, alltså republikanerna på en sida och demokraterna på den andra. Om man definierar sidorna då är ju demokraterna de som vill stå på identitetsrörelsernas sida. Kanske inte de här mest våldsamma, men ändå ute i dem på den kanten, så att säga. Men alltså republikanerna, de vill stå upp för USA. De vill stå upp för den amerikanska historien. Jag tycker det här talet var jätteintressant, för att Trump, han gräver ner sig i amerikansk historia. Revolutionen 1776, han går igenom de här fyra presidenterna på Mount Rushmore, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln och Theodore Roosevelt, och han jämför det med Joe Biden på kampanjen då, som liksom började citera frihetsdeklarationen, sen så stakade han sig, han kom inte ihåg resten, och sa you know the rest, sa han liksom. Jag menar, det var ju, där har vi en person som föraktar amerikansk historia, och här har vi en person som verkligen tror på den.
Men du är ju en... Du har ju varit Trump-supporter ända sedan innan valet. Du hade ju debattartikel i Aftonbladet och så vidare. Men är det här en sida av Donald Trump som du tycker att det är det någonting nytt? Är det någonting som du inte har sett tidigare?
Nej, det är det inte. Alltså, det är inte nytt. Nej. Jag tycker han har pratat så här ofta, men det här var väldigt så här... Det här var extremt bra. Men alltså, orsaken till
det... Ja, men jag tänker för att han utmålas ju ofta som obildad, okunnig, en idiot. Och att han är antiintellektuell.
Ja, det köper jag inte. Det har jag aldrig köpt.
Utan, nej, men kan alltså, man inte komma ifrån, även om man... Ja. Nej, du har aldrig köpt det.
Nej, absolut inte. Utan jag stödjer honom för att jag tycker att han är bra, att han säger bra saker, att han tror på rätt saker. Alltså, det man kan säga hans burdusa sida, det är ju att han är liksom väldigt spontan på Twitter, han är väldigt hetlevrad, och han liksom... Hackar de på honom så hackar han tillbaka 10 gånger värre, och ibland så blir det barnsligt, och han är förmodligen kanske lite barnslig också. Men utöver det så har han ju liksom, han har helt rätt åsikter i de flesta frågor som jag stöder. Och när det kom, alltså hans styrka, och han visade verkligen det i det talet, men det är en styrka han har haft hela tiden då, det är att han kan peka på de stora sakerna. Jag menar, folk är lättkränkta, och om någon säger du jag har varit stött av det där, då fastnar man oj vad har jag gjort ungefär. Och demokraterna är ju så, och många republikaner är så. Trump är inte så, utan han låter ingenting på något sätt spela bort honom, så han tappar aldrig fokus från helhetsperspektivet, även om liksom folk försöker få honom att tänka på annat och kommentera små detaljer och gå in i metadebatter, så gör han inte det. Och det här talet visar det också, tycker jag, att han har det stora perspektivet. Ni smetar ner statyer, ni hatar vår historia, men titta på helheten. USA är en bra nation, vi gav demokrati till världen, vi vann 2 världskrig, vi gav slavarna frihet och vi bekämpade rasism, och utan USA så skulle världen vara en mörkare plats. Det är ett faktum, och den historien missar ni med att se den. Och den egenskapen tycker jag Trump har haft alltid, och det är därför jag stöder honom. Så jag tycker inte att det här talet var liksom, oj, det där förväntar jag mig inte. Det var bara att det här var bättre än han har framfört det här på förut. Så att så skulle jag säga.
New York Times har ju kallat det här talet för att det är divisive, alltså splittrande. Vad säger du om det då?
Så står man på Black Lives Matter sida eller på något sätt tror att den här rörelsen, den handlar bara om att bekämpa rasism, om man tror så, då kanske man kan tycka det, men det är inte så, utan här har vi en terrorrörelse, Antifa är till och med stämplad nu som en terroristgrupp, som vandaliserar historia, de vandaliserar statyer, de har, inte alltid såklart då, men de har överfallit människor på gatorna, och det är en radikal rörelse, och den har ingenting med att bekämpa rasism att göra. USA har aldrig varit så lite rasistiskt som nu, och utan det är en vänsterradikal rörelse, en socialistisk rörelse i grund och botten, en ny marxistisk rörelse med inspiration från Occupy Wall Street och alla de här tidigare som har funnits, och den måste bemötas och konfronteras, och det är inte...
Det är intressant att du säger med att den är en marxistisk, ny marxistisk. Kan du utveckla det lite grann?
Ja, så de kräver ju, alltså inom marxismen så handlar ju allt om att liksom historierevisionism, man tecknar en bild av historien och sen ska man bekämpa liksom ja, kapitalismen, alltså sådana saker där man har utvecklat, hur historien utvecklas, och så vill man spida på utvecklingen. Och det är likadant här, fast man använder ras istället för klass och menar då att det finns ett historiskt förtryck, en röd tråd där alla har förtryckt svarta i det här fallet då. Och nu ska vi ge tillbaks, nu är det dags att göra revolution mot det här. Så att där har vi marxismen. Och det här är inte en sann historia, det är en falsk historia. Och jag läste också i Aftonbladet och på andra ställen att hur kan Trump bete sig så här? Det enda den här rörelsen vill, det är ju att man ska riva sydstatsmonument. Men det är faktiskt inte så enkelt, utan de vill riva allt. De vill riva George Washington, han som finns på Mount Rushmore, USAs första president. De vill riva Thomas Jefferson, de har gjort det här till och med också. Och till och med Abraham Lincoln, Ulysses Grant och de här andra. Och Theodore Roosevelt. Så jag menar, det här är ingen av de här är ju... Ja, vissa är ju sydstatare, men det handlar inte om södern på den tiden. George Washington och Thomas Jefferson, det var ju nationens början då och inte under inbördeskriget. Så jag menar, historien är komplex och det förstår inte de här, utan de vill göra det väldigt enkelt. Alltså med deras logik så skulle man kunna bränna alla biblar, därför att Paulus säger att slavar ska foga sig. Jag menar, det finns ingen gräns på liksom historielösheten om man faller in i det här spåret. Och jag fattar inte att media inte förstår det. Liksom svensk media, New York Times som du nämnde. Alltså man måste skåda igenom det här. Och Trumps styrka är att han gör det och han är helt orädd. Han är inte alls rädd för att han inser att det där är ju skitsnack och jag bryr mig inte om vad ni säger om mig, utan ni har fel och jag har rätt och jag tycker att det är jättebra.
Nu när du såg det här talet då, och om du jämförde med hans tidigare tal, de tidigaste talen i hans president, under hans presidenttid, vad skulle du säga, hur har han utvecklats, vad har han blivit bättre på, är det någonting som har förändrats, samma gamla Trump?
Det är, ja, som jag var inne på tidigare, det är samma gamla Trump, men däremot så det här var ett av hans absolut bästa tal, tycker jag. Väldigt slipat tal, och han blir ju bättre och bättre, och så det har också att göra med att man lär känna honom lite grann. Man vet liksom att man vet hur han är, man kan skilja från hans personlighet, hans burdusa sidor och sådana saker, och liksom hans centrala budskap. Det kunde man inte lika lätt för några år sedan innan man liksom kände till hans personlighet och hans stil och sådär. Alla har ju en stil när de framträder, och han också. Så att, ja, men nu gör man det, och då behöver man inte missförstå saker. Det är det som är medias fel hela tiden, att de pekar på någonting som Trump har sagt som skämt eller på sidan om, och så missar de hans huvudbudskap, och det är det som han stör sig på alltid. Och när man känner Trump så gör man inte de missarna, och på så vis så känner man sig ganska trygg när man ser tal med honom nu, i alla fall jag gör det. Och jag tycker att det här var ett jättebra tal, helt enkelt. Alltså ett av hans allra bästa tal, skulle jag säga. Och jag tycker också, återigen, så jag är väldigt intresserad av amerikansk historia. Han berättade ju ingående om de här fyra presidenterna då, och det tyckte jag var jättebra, jag håller med honom. Väldigt intressant, men också på slutet av talet så berättar han också att nu är det dags för unga amerikaner som får lära sig en massa strunt i skolorna, för i skolorna idag så lär ni er att de här, våra hjältar, våra founding fathers, de var egentligen onda. Det är ungefär det som vänstern pådyvlar elever i våra skolor, och det är inte sant, utan vi är en nation som har gjort fantastiska saker och vi har gjort världen bättre, och nu, sa han på slutet då, så kommer jag i makt av president att skapa ett minnesmonument, eller en minnesmonumentpark, en liten park då, med statyer över våra stora hjältar. Och då verkade det inte som att han menade i första hand politiska hjältar, författningsfäderna, utan kanske sportstjärnor, upptäcktsresande, liksom Charles Lindbergh och de här som flög, alltså de här som landade på månen också och sådär. Så att jag menar, det är rätt häftigt att han pålyste det. Så att i en tid när Black Lives Matter och andra river statyer, så säger Donald Trump att vi kommer inte bara försvara de statyer som finns, det kommer vi göra, 10 års fängelse för de som vandaliserar statyer, men vi kommer också bygga fler, därför att det är dags för amerikaner att få veta om den storslagna amerikanska historien.
Jag har ju sett en preliminär lista på den där, vilka som ska ingå i den där trädgården då. Och då är det bland annat så är det Amelia Earhart, den här
flygaren,
och det är Davy Crockett, det är John Adams, Ronald Reagan, George Patton, och sen är Antonin Scalia. Det tycker jag är ett roligt val. Det är också så här lite lagom provokativt, och det, för de som lyssnar så inte vet vem Scalia är, så är det en numera avlidd konservativ domare, som hans plats tog över av Neil Gorsuch
i högsta domstolen för precis
2 år sedan. Och även då bröderna Wright och de här flygarna. Så att, men det är en blandning med
den, olika... Den här listan, alltså, vet du det? Ja. Jag kände inte till det, men är det Trump själv som har satt ihop den, eller har han fått råd, eller vad liksom, vet du något om det?
Jag tror ju att det är Trump som har själv satt ihop den här listan, för att det är ju många alltså det är bland annat Martin Luther King Jr. är ju med, och Jackie Robinson, en legendarisk baseballspelare, första svarta baseballspelaren som spelade i Major League Baseball. Jackie Robinson då är kanske den största idrottsmannen i amerikansk sporthistoria på grund av det där, och han bröt den här rasbarriären. Men jag kan tänka mig att Donald Trump med lite kanske har gått runt och frågat folk på kontoret och så här, har ni någon namn att lägga till? Men Benjamin Franklin då. Så. Men om du
skulle få välja någon som inte finns, alltså mina stora favoriter, de politiska favoriterna, då finns ju redan Jefferson och Washington och de här såklart. Mm. Och Adams var intressant, för jag vet inte hur många Adams-statyer som finns, så det är bra att han får en staty. Men om du skulle få lägga till en favorit som du skulle vilja bli, vem skulle det vara?
Ja, nu tog du mig lite på sängen.
Jag kan säga det om du tänker att jag skulle vilja se en staty av Lewis and Clark, de här som upptäckte när Thomas Jefferson hade köpt the Louisiana Purchase, alltså det franska territoriet i mitten av USA, så skickade han iväg två kända upptäcktsresare som korsade hela vilda västern och kom ändå då till kusten på Stilla havskusten då, i Kalifornien, och Lewis och Clark heter dem, och de var jättespännande, jätteintressanta personer, och de träffade ju indianstammar och vilda björnar och såna saker, och de hade gärna fått ha en staty. Det kan hända att de har den någonstans, men jag tror inte att de har det i Washington DC.
Nej, han nämnde ju, Donald Trump nämnde dem i talet också, helt kort under Jefferson, när han pratade om Jefferson. Jag kom på ett namn, Mark Twain, skulle jag gärna vilja att de, det är ju liksom en stor författare och som jag tycker har skrivit väldigt bra om Huckleberry Finn och Tom Sawyer och där. Så att Mark Twain, gärna.
Ja, men i sådana fall, alltså vad jag kan tycka, det är ju att många av de här, jag menar, när han nämnde de här bedrifterna och de här kända upptäckarna i sitt tal, så absolut alla de var jättebra, men man märker också att Trump är typ, jag var en 75 snart eller något sådär, alltså han är gammal. Alltså alla de här hjältarna, det är personer som var säkert jättehypade och jättestora när han var ung liksom, men jag menar jag skulle vilja lägga till lite modernare personligheter, men vi kan ta liksom några rockstjärnor. Jag har ju varit på det här rock and roll Hall of Fame i Cleveland, Ohio, och där finns det många liksom rockstjärnor, och det finns ju hur många som helst. Alltså vi kan ta de äldre, Bruce Springsteen och de här, men alltså man kan också ta lite yngre, liksom varför inte James Hetfield från Metallica liksom.
Sådana
saker, och inte bara sportstjärnor, för sportstjärnor, sport är ju en stor amerikansk grej, men det finns ju så mycket annat, alltså The American Way of Life, alltså det finns ju så oerhört många olika sidospår och hjältar från alla möjliga miljöer. Så jag menar, varför inte till exempel, nu har jag faktiskt glömt namnet, men alltså inte Walt Disney, utan de här som har gjort serietidningsgrundare, alltså sådana saker. Jag menar Marvel och sånt är väldigt in, alltså sådana
personer. Stanley
tänkte jag, exakt honom, precis.
Ja. Så jag menar, sånt det är ingen dum idé.
Nej, sånt vore jättehäftigt. Jag menar, för att nu har vi liksom, det så, liksom i Hollywood, där finns alla filmstjärnor, på Disney World, där finns alla de här Disney-karaktärerna, och säkert Walt Disney också i någon slags figur, och så. Men alltså en stor liksom plats för alla de här samlade liksom. Det vore ju jättehäftigt för att verkligen visa att det här har USA presterat, och det var väl det som Trump ville uppnå då. Så att jag kan tycka, jag hoppas att han får fler input från yngre också.
Ja, det, nu, man ska ju aldrig sätta upp statyer på levande personer,
sa Thomas Jefferson. Precis.
Ja, men så att annars så har du ju, men Steve Jobs är ju död.
Ja.
Så att varför Steve Jobs, slänger upp en staty på Steve Jobs, självklart. Jag menar, han har ju verkligen, nu har han ju tragiskt gått bort, men det gör ju att det är ju ett självklart namn för en sån här park. Han har ju verkligen revolutionerat och gjort stora insatser för USA. Så, ja. Men det finns ju jättemånga. Vi går ju igång på det här rent spontant jättemycket. Men det är ju en jätterolig idé som han kommer med. Och ja, det är klart att nu sitter väl massa aktivister då och gnisslar tänder för att Donald Trump kom med en rolig idé som svåra att tycka illa om.
Ja, faktiskt. Jag vill bara säga då att Thomas Jefferson, då, min idol som Trump nämnde då, och som finns på Mount Rushmore och som jag har inspirerats av hela mitt vuxna liv i princip, han sa att man ska absolut inte sätta upp minnesmonument över levande, därför att man ska sätta upp dem när de har dött, därför att då kan de inte liksom längre squander it, alltså att man ger dem någon ära som de sen sabbar upp genom att göra en tweet, så att helt rätt.
Så att, ja. Ja, det skulle de ha tänkt på nere i Malmö med Zlatan. Ja. Lyssna mer på Thomas Jefferson, det är väl kanske det som är, vi ska avsluta den här podden med.
Och det var det Trump sa också. Ja, precis. Ja. Men jättebra, tack Pelle.
Ja.
Det var avsnitt 1144 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödjas på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.